En podcast från Aftonbladet.
Nämen hallå där och välkommen till Sveriges med marginal största sportpodcast.
Så pass alltså.
Ja, något ska man vara. Ja, jag fick det skickat till mig att nu har de här indexeringsmätningarna kommit. Och föregående vecka, då är vi mer än 30% större än Sveriges näst största sportpodcast. Och det tycker jag ändå är tillräckligt roligt för att uppmärksamma. Jag har ju alltid till skillnad från dig haft det här förhållningssättet där jag någonstans känner att det är kul om den journalistik man producerar faktiskt når ut till människor. Du hade ju lika gärna kunnat gräva ner dig i någon studiesal och skriva en disputation om 3 år som lästes om 7 personer och inte tycka att det var något negativt för dig är det egna skapandet viktigt, va?
Alldeles korrekt. Nej, men jag vill sitta och pilla i mitt hörn. Jag vill odla min trädgård, vältalat och så vidare. Jag är väldigt nöjd med det. Men med det sagt så är det klart att det är kul att folk uppskattar det du gör och står ut med det som jag gör också.
Uppskattar vet vi inte, men konsumerar i alla fall.
Ah, ja, ragebaiting.
Det är en bit på vägen i alla fall. Nej, men vad fan, det är ju svinkul. Det här är första veckan som vi överhuvudtaget finns med i mätningarna till fullo. Så det gäller att börja på topp och fortsätta klamra sig fast där. Det är min syn på saken.
Absolut. Vi väntar in tills folk har genomskådat bluffen. Att du sitter i Säffle och jag är fast på ett tåg utanför Varberg någonstans. Och att det är där vi giggar.
Skulle kunna prata länge om Säffle också. Men idag är fan jag i Boston. Du är väl i Frisco förutsätter jag. Men jag har saker att berätta. Men det kanske du också har. Vill du börja? Hur är din dag varit?
Jo, faktiskt en fin dag. Frisco, absolut. Frisco i all ära eller begränsad ära. Jag började dagen med att skicka in en stor säck kläder på någon tvättomat.
Du hittade en faktisk tvättomat. Jag försökte ju när jag var där, men jag hann aldrig det.
Nej, men jag lokaliserar det, för det bär mig emot, även om det inte är så att jag betalar, så bär det mig emot att använda hotelltjänster som kostar skjortan för att tvätta skjortan. Så jag gav mig iväg, letade upp en tvättomat och gjorde det som skulle göras helt enkelt.
Alltså det är ju på fullaste allvar så att när jag lämnar in kläder på ett hotell av den typen som du bor på i Frisco, det är ju dyrare för mig att tvätta kläderna och köpa nya kläder. Med tanke på att min klädbudget ser ut som den gör.
Det är dyrare att tvätta kläderna och bo på hotellet.
Ja, det är mycket som är billigare än att tvätta kläder genom det där hotellet. Jag brukar ju verkligen försöka hitta en tvättomat där man inte lämnar in sina grejer. Mm. Utan där man sitter där medan trumman tumlar. Och förra mästerskapet, EM 2024, då hade ju faktiskt förmånen att kunna ha en bas under längre tid. I och med att ifall du utgår från Disbog så kan du se halva EM inom en 2 timmars radie. Så då gick jag ju till tvättomaten i Disbog med regelbundenhet. Och tryckte ut tvättmedel ur någon jävla väggautomat som landade i en liten kopp. Mm. Jag ska säga, innan jag hade fattat den proceduren. Först försökte jag köpa med mig tvättmedel, men sen insåg jag att det krävs nog inte. Och sen skulle jag lura ut den där maskinen. Och så var det helt plötsligt kom det liksom tvättmedel någonstans. Sköljmedel från ett annat håll. Och jag sprang runt där med de där jävla kopparna. Och det var en syn. Det misstänker jag. Men vad fan, bra att du får tvättat. Jag måste nog tvätta när jag kommer till Frisco också. Så du kanske får visa mig det där stället.
Det ska göras. Nej, men så där prosaiskt började dagen. Sen har han fortsatt med pressträffar, diverse. Idag på schemat stod ju Anthony Elanga, vilket var roligt. Det stod Elliot Stroud, vilket var roligt. Och det stod Gustav Lagerbjälke.
Det var minnesvärt, hör jag. Ja, ingen Athletic-journalist.
Ingen Athletic-journalist där. Det var mest det som jag var nyfiken på faktiskt.
Frågar du Gustav om han trodde sig vara på väg att bli profilerad?
Alltså jag gjorde ju inte det för att jag ville inte stjäla värdefull tid. Hade man fått en liten sån här ett glapp där man hade kunnat ställa en fråga till honom så hade jag absolut gjort det. Men i så fall så är det Athletic sämre än vi tror att de är. Inte kunde bemöda sig att ta sig hit när det väl var dags för Lagerbjälk on stage.
Ja, fan, jag ser fram emot den där artikeln nu bara för att bedöma den. Just to mock snarare än av någon sorts nyfikenhet.
Ja, rimligt.
Ja, vi väntar med spänning.
Ja, jag ska vandra iväg genom fortsättningen på dagen. Jag har sett lite fotboll och så, det kanske vi kan återkomma till. Men sen gjorde det som alla svenska journalister och fotbollsspelare visade sig som bor här. att vi tog oss också in till stan och gick på det som heter The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza.
Lee Harvey Oswald-museet, eller?
Exakt så. Eller Jack Ruby-museet, eller möjligen JFK-museet. Man får välja vilken rubrik man vill. Men alltså den, det som är inrätt därifrån, där då vissa naiva tror att Lee Harvey Oswald satt och kurade och sköt ihjäl USAs president.
Det var någon jävla läromedelsförråd, eller?
Ja, skolböcker. Texas School Books, någonting. Ska det ha varit då. Nej, men det ägde sina kvaliteter och sen ut och äta en middag. Alltså just att komma en liten, liten bit utanför bubblan, det är ju ändå värt en del.
Vilka landslagsspelare har varit där då?
Jag tror att Victor Nilsson Lindelöf har varit där, och sen var det tydligen ett gäng till som jag inte har lagt på minnet. Men han var tydligen där med sin Maja under deras fria dag, och jag tror att det var flera där. De hade fritt igår.
Vad sa du, var det bra eller?
Det var bra. Alltså, det var det där som jag tycker om med museer. Att de behöver inte vara för jäkla stora och överambitiösa. Det här museet klarar man av på en timme, och då får du liksom en genomgång av vad var USA för land på 60-talet? Vilken var deras roll i världen? Vad fanns det för hot och liksom skärningspunkter i samhällsdebatten och så vidare? Vem var egentligen John F. Kennedy, hans familj? Och sen fram då till själva brottet, brottsdagen, brottsplatsen. Och vad som hände och vad det har för betydelse för fortsättningen. Det fanns också en temporär utställning där nu, en trappa upp där. Hette Dallas Morning Star, tror jag. Tidningen då, som bevakade på närmast håll de här händelserna. Med vittnesmål från journalister som var där. Och det fanns i alla fall, det inleddes med ett citat av någon av de här reportrarna då. 30-årsåldern som var ute på gatorna och följde när JFK sköts till döds. Och han säger att en tidningsredaktion i kris är den värsta plats du kan vara på. Och samtidigt den allra bästa. Och det där kan man ju relatera till väldigt hårt.
Verkligen, även om vi ju sällan får privilegiet att jobba med något som är en faktisk kris. När fan har vi jobbat i ett krisläge? Finns det någon motsvarighet? Eller det är klart det inte gör, men vad är det närmaste vi kommer?
Det har ju hänt, alltså det här stora nyhetshändelser naturligtvis, och dödsfall och sånt där, när liksom alla ljus blinkar och alla skämtas, sådär, alla hämtas in på något vis. Jag har väl mitt tydligaste minne som jag återkommer till när folk liksom frågar hur det egentligen är, hur ser en arbetsdag ut, återkommer till när Mats Wennerholm, vår uppskattade kollega och smått ikoniska friidrotts- och ishockeyjournalist framför allt. När han åker ut på morgonen på någon ytterst pliktskyldig presskonferens med Ludmila Engqvist. Det är väl något nytt sponsoravtal för hennes rådelsatsning eller vad det nu kan vara. Och han ringer in till redaktionen. Jag var inne och jobbade den dagen. Och pratade med redaktören. Ja, vad handlar det där om då? Och det är tyst i luren så här. Men Matte, vad hände? Hela jävla skiten. Och då var det ju Ludmila Engqvist, en nationalklenod som erkänner att hon har varit dopad. Och det är en kris. I sportsvärlden så är det där en katastrof och en kris och när allting händer.
Och en möjlighet, om vi ska vara såna.
Verkligen så, verkligen så. Så där är det. Och jag snackade med en brandman idag. Han sa faktiskt, och jag håller med om, vi hade en diskussion om det, att det är yrkena är ju inte helt olika varandra. Att det värsta som kan hända är också det är då som pulsen går på. Och det finns, alltså det är inte roligt, men det är intressant. Det är adrenalinet som öser på och allt det där. Att det är fruktansvärt och spännande på en och samma gång.
Jag struntar i parallellen, men vadå, du pratade och diskuterade med en brandman? Det gjorde du inte alls.
Jag har varit på en tvättomat och snackat med brandmän, det är vad jag har gjort.
Helvete, du är ute bland fotfolket.
Ja, absolut.
Rör dig som en vanlig man.
Sån är jag.
Det ser man på fan.
Sån är jag. Ja, och din dag, du har ändå varit på fotboll, jag tittar på fotboll, det kan vi prata mer om, men berätta om match.
Match till att börja med, ja, det var ju, som du då kanske inte såg, ett jävla antiklimax, det är bara att erkänna. Det var ju den minst mustiga och innehållsrika matchupplevelsen hittills under VM. alldeles oavsett om jag bara nöjer mig matchen eller om jag ska ta in den utvidgade upplevelsen. Den här jävla Gillette Stadium, alltså den stora amerikanska fotbollsarenan i Foxborough. Den är ju både as långt ut från Boston, svinsvår att ta sig till och från och därtill ganska trist som arena betraktat. Den är stor, men sen är det inte så mycket mer bevänt med den. Och den känslan förstärktes väl också av att det var så jävla muggigt väder hela dagen. Det har ju varit, det har inte varit katastrofväder som det var idag, men det har bara varit liksom ihållande strilregn, 19 grader, lite småkylig vind, lite sådär Blackpool-känsla över vädret. Och det kan man ju tänka att det borde väl gynna det frifräsande engelska Tuchel-laget som har släppt handbromsen och ska gå fram och spela någon, vad fan var det jag såg någonstans, boisterous Britpop-football eller något i den stilen. Vilket kändes som en ganska passande formulering in i matchen, för det var ju viben de lämnade Kroatien med. Men det här blev ju allt annat än bashful, boisterous Britpop-football med swag. Utan det blev en sån där jävla engelsk mästerskapsmatch som vi har sett så ohyggligt ofta på senare år. Jag kollade faktiskt det eftersom att jag hade känslan av att det hände ju vartenda jävla mästerskap. Och den känslan kommer ju utifrån faktumet att det hände vartenda jävla mästerskap. Mm. Jag gick igenom de senaste 20 åren. Och där hittar vi VM 2006. England åker visserligen ut på straffar, men det är ju efter 120-0-0 minuter mot Portugal. VM, alltså missar de ju EM 2008, de jävla dårarna. Steve McLaren i ett paraply mot Luka Modric, Kroatien, redan då. Så där kan vi inte 0-0 lasta dem. Men VM 2010, Sydafrika, Capellos, England, 0-0 mot Algeriet. En sån där match som alltid finns med bland kandidaterna till den sämsta VM-match som någonsin spelats. EM 2012 kom de faktiskt undan, för de lyckades snubbla in ett segermål mot Ukraina i det som annars var en 0-0-match, minns jag väldigt mycket. VM 2014, 0-0 mot Costa Rica. EM 2016, 0-0 mot Slovakien. VM 2018, ja, då klarar de sig faktiskt. De hade den där målsnåla matchen mot Colombia som tycktes bli 1-0 med en Harry Kane-straff, men den gick hela vägen till ett straffsparksavgörande. Så okej, där kommer de undan. Men pandemi-EM, 0-0 hemma mot Skottland. VM i Qatar, 0-0 mot USA. EM 2024, 0-0 mot Slovenien. Och så då den här skiten idag, 0-0 mot Ghana. Och det är alltså 8 mållösa mästerskap av de 10 senaste de har spelat. Och det är jag helt övertygad om att det är någon form av rekordnotering. Det finns ingen annan fotbollsnation som kan stapla upp en sån svit. Och det är ju såklart ett bekymmer hur man än mäter. Men för mig blir det ett extra påtagligt problem eftersom att i alla fall jag är fast i den där känslan av att England är som bäst, eller i alla fall som sannast mot sig själva, när de spelar bashful, boisterous Britpop football med swag going forward.
Som de gjorde för ett par dagar sedan.
Ja, Kroatien-matchen, exakt. Det var ju det man trodde, att nu är det EM 96 igen och hela den känslan. Men jävlar vilken vibe killer det var idag. Och sen är det klart att det inte är världens största katastrof. Alltså kryss mot Ghana, det är ju sånt som händer. Och de kommer ju gå vidare. Och de kommer lära sig saker av den här matchen. Och de kommer möta andra typer av motstånd framöver. Det är ju väldigt lite för ens bedömning av Englands förhoppningar i turneringen. Men det gör ganska mycket för att just dras tillbaka ner mot det här latenta missnöjet som alltid finns under ytan runt det engelska landslaget, som ligger ganska nära ytan och som därtill finns där på goda grunder. Ja, det finns ju där eftersom att det har sett ut så här de senaste 10 mästerskapen, och att det vet jag ju, det är fler än jag i bland engelsmännen själva som har den här känslan att det här är egentligen inte vi. Nu har vi spelat den här fotbollen i 20-25 år, men den är egentligen inte våran. Och ändå måste vi dras med det hela jävla tiden. Så ja, det var ju en downer. Det går inte att runda.
Vet du förresten, vi har ju en ny premiärminister, va?
Vilka är vi?
England, UK.
Ja, okej, okay, ja.
Andy Burnham, alltså jag bara, vet vilket lag han håller på?
Burnley, va?
Nej.
Nej, Everton, Everton.
Everton, absolut. Så från Arsenal väl till Everton, va?
Alistair Campbell håller på Burnley.
Just det.
Nej, men det är väl Burnham som håller på att liksom signa off på Man Uniteds planer för ett nytt Old Trafford med 100 000 platser drygt.
Just det.
För att han har någon idé om att det är väldigt viktigt för norra England. Mm. Och det har han ju säkert rätt. Och jag kan uppskatta en politiker som prioriterar norra England, delvis apropå den diskussion vi hade igår om regional politik och resursfördelning mellan glidarna.
Det perifera Manchester-regionen, tänker du, att den behöver lite stöd?
Du behöver inte komma jättelångt bort från Dean Street för att inse att ja, även om det inte är så långt så är det ganska perifert i Macclesfield till exempel.
Nej, men jag besvikelsen blev större eftersom det fanns, de lyckades väcka förhoppningarna, och hope som bekant is killing you. För England såg ut som ett lag då, och det lilla jag såg idag så var det helt annat. Det var tillbaka liksom, tillbaka till kontroll England, och det funkar ju liksom inte. Det var ju dödligt tråkigt under Southgate också. Det var ju Manchester City, England. Och det är inte kul att titta på, det är ju verkligen inte det.
Nej, och det lämpar dem ganska illa. Alltså jag famlar ju en del efterförklaringar till varför det fortsätter se ut så här. För det har ju egentligen inte att göra med att de inte har liksom offensiv kraft eller matchvinnartyper eller liksom de egenskaper som borde behövas. Mm. Och även om jag tyckte han var lite bakåtlutad i sin startelva, även om jag tyckte byterna dröjde lite väl länge, så avslutar ju Tuchel sen matchen med Kane, Saka, fan vad man, Madueke kvar på planen, Etze och vad var det mer han hade skifflat in för någonting, Rashford och eventuellt ja, Morgan Rodgers istället. Han tog väl rimligen ut, nej han, jo han tog ut Madueke också, men han avslutar med Kane, Etze, Rashford, Saka och Rodgers. Det är ju liksom, det är offensivt potenta spelare. Men ska jag försöka ta någon form av övergripande teori som jag ändå tycker har lite bäring, då landar det väl kanske i det här med att än idag, tar du bort Pep Guardiolas Manchester City, som ju inte har några spelare med i den här truppen utöver Nico O'Reilly och Johnny Stones, alltså Phil Foden inte här. Det har inte funnits något av de mer vägvinnande engelska lagen under den här perioden som har varit särskilt bra på att spela mot låga försvar med 10 man bakom bollen. Och nu pratar jag ju klubblagen. Ja. Fergusons Man United var inte det. Wengers Arsenal hade inte det som någon form av adelsmärke. Klopps Liverpool ska vi fan inte prata om. Artetas Arsenal, well, de försöker. Men det är
de inte är det lågspelande försvaret.
Om du så vill. Och någonting tror jag väl kanske att det går att hitta där, att även om engelsk fotboll har förändrats och Premier League är en annan bäst och liksom Guardiolaiseringen av den engelska fotbollen går hela vägen ner till jävla Rochdale nu för tiden, så är det där med att liksom lirka upp lågt stående lag, det är, ja, det är inte lätt åtkomligt för dem. Det är inte så de bygger sina lag. Det är inte så de fostrar sina spelare. De har inte så många Fodens. De har inte så många liksom linjebrytande passningsspelare från mittfältet.
Jack the Lad.
Ja, en gång i tiden. Absolut. Mm. Och du kunde gå tillbaka före Jack Grealish och prata om Jack Wilshere på det där sättet. Ja. Men ingen av dem blev tillräckligt bra på det de gjorde för att det skulle gå att vinna mästerskap med dem. Alltså England har väl, det är väl faktiskt en sanning, de har väl få passare överlag. Oavsett om det är sista tredjedelspassningar, linjebrytande mittfältspassningar, de fostrar alltid ganska få passare. Mm. Och när de kommer, då är det de stora passningarna och inläggen. Då är det Beckham och Scholes. Men det lite mindre passningsspelet, det är inte deras än idag.
Nej, och det är väl något som du och jag kan relatera till ganska hårt också, som följer och har följt ett lag det här året som har liksom satsat all rekrytering på fysik, på kraft, styrka, löpning, fart. Men utan att ha en enda spelare som kan passa i de där löpningarna i fart.
Ja, vi hade ju en spelare, och det är också sinnessjukt, var absolut bästa passningsspelare när det kommer till den typen av passning. Ja, det är Christian Romero, som vi båda är väldigt kluvna inför. Mm. Och som bevisligen var en mittback som spelade 60% av matcherna i bästa fall. Och det är klart, är den killen lagets bästa passningsspelare, då är det jobbigt sista tredjedelen.
Så är det, med det som var sönder och så vidare, och inte heller tillräckligt bra. Men quizfråga två då.
Mm-hmm.
Jag har ju varit på Gillette Stadium i Foxborough.
Okej, då ska jag veta vad fan du har gjort där.
Exakt.
Ja, det var ju inte VM-arena 94. För dels hände det väl någon, de spelade någon annanstans då. Och dels vet jag ju att du inte var på VM 94. Jo, men det måste ha varit dam-VM eller? Nej, men fan, den är för stor för dam-VM. Nej, okej.
Nej, för fan, dam-VM var stort, vet du. En av de klassiska matcherna där. Och du behöver inte gissa, men Sverige möter Brasilien.
Just det, för det var ju inte finalen. Den gick ju där på Home Depot Center i Carson, Kalifornien, va?
Just precis då. Charmiga Carson. Det är lite Frisco-känsla var det där också.
Ja, men det var ju ruffigare. Frisco är ju alldeles för sterilt. Carson hade ju i alla fall bilmeke, liksom.
Ja, men en bilförort, liksom bilförstad. Nej, det var ganska outhärdligt. Nej, men det där är ju Malin Anderssons match. Hennes Anders Svensson frispark som skjuter Sverige till semifinal. Det var en stor match. Det är också en stor svensk fotbollshistoria.
Tillbringade du tid i Boston då, eller?
Nej, eller ja, det var väl ett par dagar. 2, 3, 4 dagar möjligen sådär. Minns att jag käkade clam chowder på någon... Fick något tips av... nu minns jag inte vad de heter, men tjommarna som startade... Harris i Sverige heter det väl, den här Boston krogkedjan.
Ja, det känns som ett jävla topptips.
Ja, då, för fan, de visste vad de snackade om.
Har de också, det har aldrig fattat ifall de har någon liksom uttalad Boston profil de också, för O'Learys har ju just Boston profil.
Det är väl O'Learys jag menar. Nej, men det är nog O'Learys jag menar. Jag säger fel. Det är O'Learys.
Jaha, okej, okay. Det är den, men då vet ju till och med jag vem killa, eller jag vet vem som har varit typ vd på senare år. Är det samma som grundaren eller?
Alltså, du tror att jag har insyn i liksom...
Jag tänkte att du kanske har hållit kontakten.
Organigrammet över... Nej, det har varit jävligt svagt, det får jag säga. De här senaste 23 åren.
Inskjuten sats. Innan de stängde O'Learys i Liljeholmen, eftersom att sändningsrättigheterna för den typen av sportbarer sköt i höjden, så jobbade grundaren slash vdns son på den filialen. Han träffade jag på ibland när jag var där och såg någon match. Och det stora med honom var att han höll hårt på Hajduk Split. Och känns det lite att han inte hade liksom något dalmatiskt i sig. Han höll bara hårt på Hajduk Split.
Han gillar raketer.
Ja, någonting. Han gillar sjöman som plockar hem pyroteknik från Brasilien.
Ja, ja. Alltså, det finns inga följdfrågor att ställa på det överhuvudtaget.
Nej, jag har inga svar att ge. Det är all information som jag kan komma med runt O'Learys, runt Hajduk Split-zonen.
Blogs ni något, eller? För du har ju andra sympatier eller andra medlemskap i den där delen av världen.
Ja, alltså min Bad Blue Boys. Jag är jävligt oklar på om jag fortfarande är medlem i Bad Blue Boys. Är det for life? Eller blir jag utesluten när jag varit för mesig i några år?
Offside på Colombia. Fint 1-0 mål här. Ja, ursäkta. Nej, jag tror att du är member for life. Det skulle jag tro.
Ja, det var det jobbigt, va? De brände ju upp vår huvudbanderoll bara här om månaden. Mm. Det är ju inget kul. Såg du den grejen, eller?
Nej, nej.
Ja, den var så jävla sjuk, för ja, det har väl varit den ganska långtgående, långtstående och intensiva rivaliteten mellan Torcida Hajduk och Bad Blue Boys Dynamo har väl bara intensifierats under det gångna året. De hade ju några jävla sjöslag nere i Split för ett drygt år sedan, och sen har det varit fram och tillbaka under hela den här säsongen. Och nu, vid typ säsongsavslutningen för en månad sedan, då hade ju Torcida Split lyckats smuggla in något så här fjärrstyrda brand. Jag vet inte om brandfacklor är det väl inte, men några apterade liksom små... Ja, vad fan gör grejerna som får saker att börja brinna när du trycker på en knapp?
Ja, jag är svag där också, men det här har jag sett klipp på.
Någon sorts detonatorer som de drar iväg från distans, som då får den här enorma frontbanderollen som Bad Blue Boys har nedanför den stora läktaren där på Maximedia. Men den fattar ju eld och det blir en massa jävla hål och brandskador i den. Jag ska inte påstå att jag är så nere med eller så intresserad av att veta allt det finstilta i de här ultraskodexarna. Men vet du, att blir du av med banderolljäveln, ja, då är det ju över. Då är det bara att avveckla gruppen. Men om någon bränner upp din frontbanderoll till 32%, vad blir konsekvenserna då? Ja, det är sånt som jag då får gå runt och oroa mig för som medlem i Bad Blue Boys, antar jag.
Ja, och är inte liksom det man mest undrar, blev någon polis rökskadad?
Ja, nej, det är en befogad fråga. Jag var ju på Hajduk Dynamo förra säsongen nere i Split. Och där fanns det potential för rökskador, det kan jag säga. Även om Poljo är en öppen arena så var det ett jävla pyrohav. Men de tycktes väl förberedda, den dalmatiska polisen. Hur fan hamnar vi i Split?
Ja, den vanliga gången. Harrys korrigerar till O'Learys VD eller i Gröndal, va? Liljeholmen möjligen.
Liljeholmen, ja.
Die Hard, Hajduk, Torcida. Din konflikt med Torcida genom ditt medlemskap i Bad Blue Boys.
Just det.
Det är en rak linje.
Då har ändå Kroatien spelat och vunnit en VM-match för typ en timme sedan, men det var inte vår ingång.
Nej, sant.
Borde egentligen, hade jag haft lite tid hade jag forskat lite mer i liksom O'Learys Boston-rätter, för det är jag ändå intresserad av, ifall det finns något, eller om det bara är någon från form av liksom franchise-paketering helt utan ursprung.
Ja, men det tror jag att det finns. För det får man att kolla på den tiden, att det är någon av de här tjommarna som har bott i Boston och grejer. Så.
Men det finns inte ett mothership O'Learys här i stan, eller?
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Det är du som är där, vad fan.
Jo, men jag har inte riktigt hunnit, får jag väl erkänna. Det är ju svinlångt in från Foxborough och jättesmå vägar. Så det tog ju en halv evighet att komma tillbaka. Men jag kom i den tidiga skymningen. Och det är ändå mycket värt för mig att få bara, vad kanske jag fått, 3 timmar. 3 timmar promenera i det flanörvänliga Boston, i alla fall de flanörvänliga delarna av Boston. Äta något jag faktiskt vill äta, snarare än något Fifas mediecenter tvingar på mig. Och känna att jag är i en stad som jag vill tillbringa tid i. Alltså Boston är ju såklart en av VM-städerna med mest europeisk känsla. Och det behöver nu inte vara något positivt i sig. Men just det här att du är ute och går och du rör dig bland människor. Och du har någonstans att ta vägen som inte inkluderar en bil. Och vet du vad som är det positiva med att det har varit sånt här jävla blött regnväder hela dagen?
Nej, vad är det positiva med det?
Rök från gatorna. Rök från hålen i
Ah,
gatorna.
filmiskt.
Ja, så
Woody
inåt
Allen.
helvete. Ja. Och sen jag har liksom valt boende med lite större omsorg än om jag bara skulle till flygplatsen. Så jag bor i det som heter Back Bay. Och det är ju ett av de områdena som verkligen är filmiskt. Rök och liksom ånga från hålen i gatorna. Så är glaslyktor som belysning. Och en stadsdel med en huvudgata där jag var och käkade som heter Newbury Street. Som jag tror är byggd med idén att återskapa något parisianskt från sent 1800-tal. Och de lyckades precis lagom bra eller lagom dåligt. För ja, man fattar ju vad de var ute efter. Men det känns ju ändå väldigt amerikanskt i sin uttolkning. Det är de här jävla viktorianska husen i tegel och brownstone. Och det är en jävla tacksam hybrid mellan just det europeiska boulevardlivet och den liksom myllrande downtown-känslan från USA. Så här trivs jag. Det var ingen en matchdag, men de här 3 timmarna räcker ändå för att jag ska sitta här med en god känsla.
Flanören lever och hälsande, hör jag det.
Ja, men det ska mycket till för att knäcka flanören faktiskt. Du kan stänga in flanören, då blir han frustrerad. Men får han bara en möjlighet att ta sig ut, då mår han som han ser till att må.
För att använda en tidigare referens, du är som Rilkes panter.
Jag har glömt vad den jäveln gjorde. Vad var grejen med Rilkes panter?
Nej, men det är bara att googla in.
Ja, men
det är en dikt, Rainer Maria Rilke skriver en dikt om en panter i någon zoologisk trädgård i Paris som går runt där och är djupt olycklig, levande men med döda ögon. Där är du när du inte får flanera.
Ja, där är jag när jag är i Frisco.
Ja, sant.
Och dit ska jag imorgon. Så ja, du får rasta panten när jag har varit där en halv dag för länge.
Nu för att återvända till referenser och plocka upp Frisco så vill jag snabbt, för jag har varit dålig på. Vi har faktiskt fått två stycken mail till vår podcast.
Har vi en podcast-mail?
Absolut inte. Jag fick. Eftersom vi pratade om Frisco. Vi pratade om Herrljunga och sen om Frisco. Idrottsklubben Frisco.
Just det.
Jag har fått två mejl på temat. Jag är ändå värd att referera.
Ja, det var någon som ville bjuda in oss till Frisco. Vi skulle få någon hedersbehandling när vi kommer och går på match. Skickade någon ordförande eller något.
Vi har fribiljetter till damlaget samma matcher på Katebovallen.
Fy fan, vad fint.
Vi har också lärt oss att IK Frisco är unika i Sverige för att de har haft damfotbollsverksamhet sedan 1968. Det är de och Skepplanda BTK, de enda i Sverige som har hängt i så pass länge. Och det lyfter ju på hatten för.
Verkligen.
Men för balansens skull, jag har också fått med från Petter, som också blev jäkligt glad när vi nämnde IK Frisco från Herrljunga. Och han blev svinglad för att han är från bygden, berättar han. Men främst, och nu citerar jag, för att IK Frisco var det enda glädjeämnet under pojklagsåren. Jag spelade i Sävens BK från Asklanda, Ornunga, Djurhalla, Norrunga. Vi var så jävla klappusla. Det var nästan tvåsiffrigt i var och varannan match. Men vi vann alltid två matcher per år. Det var tur och returmötet mot IK Frisco.
Ja, det är mycket värt, det förstår ju jag. När du ändå är inne på de här markerna och tassar så minns jag ju. Och här är det ju bara att vara öppen och transparent med att jag är fantastiskt dålig på att svara på mejl och meddelande för att jag helt enkelt inte hinner. Det betyder inte att jag inte uppskattar dem, för det gör jag. Och det betyder inte att jag inte noterar dem, för det försöker jag göra. Och när du är inne och tassar just på Frisco och Herrljunga så hörde Glenn Holvik, alltså den här Älvsborgsprofilen av sig, exakt. Och han var sur på dig eftersom att du är från trakterna för att du inte hade refererat till något Clark Olofsson hade gjort det här i Ljunga. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men Clark Olofsson hade gjort ett avtryck i här i Ljunga. Det tyckte Glenn att du borde haft med när vi ändå var där och rörde oss.
Ja, men rimligt. Jag får väl forska vad Slark hade för sig.
Exakt.
Där någonstans.
Har du sett någon mer fotboll idag då?
Jag har ju sett och skrivit om en portugisisk spelare som jag tror mycket på som heter Cristiano Ronaldo.
Kan bli något.
Kan bli något. För att, och det var inte, jag hade inte tanken egentligen att skriva om det. Utan jag tittade på honom, jag såg honom göra det där första förlösande, historiska, otroliga målet mot Uzbekistan. Jag såg honom och hela det portugisiska laget och bänken fira som att det liksom var, nu var VM-pokalen hemma efter 1-0 mot Uzbekistan efter 6 minuter. Och det sa så mycket om så mycket. Så då skrev jag om det. Och hade väl lite glömt bort hur det är när man skriver om Cristiano Ronaldo eller Leo Messi. Och framför någonting som kan tolkas som någon form av, jag vet inte. Det var inte kritik, det var absolut inte kritik. Det var en hyllningstext.
Tvärdrag i mailboxen, hör jag.
Det var tvärdrag i mailboxen, kan jag be att få tala om. Och det är fascinerande att det fortfarande kan vara på det sättet.
Vill du säga någonting om vad du fick för respons och hur du känner för den, eller är du klar där?
Nej, men det var alltså ungefär den respons som man brukar få. Det vill säga, hur kan du hata på världens genom tiderna bästa fotbollsspelare?
Okej. Okay.
Och det efter en, det handlar ju om, alltså min text handlar om att det är ju så fascinerande att se honom, alltså förklaringsmodellen av hela hans varande och hela hans enorma jäkla karriär, som handlar om att han blir inte nöjd, han måste göra mål, att allting i Ronaldos vara bygger på att den där känslan när han gör mål, han är ett konstant psykologiskt hål som måste fyllas med titlar, historik, pokaler, mål, rekord. För att bara då kan han bli lycklig för en stund. Och det där är inte en kritik, det är en analys av ett unikt idrottspsyke. Jag tror att Messis behov ser annorlunda ut. Alltså det är klart att, som sagt, alla som är på den här nivån är i någon mån psykopatiska psyken. Alltså alla som är på elitnivå, alla som är på yttersta elitnivå, alla som är på världsnivån har väldigt, väldigt speciella psyken. Men just de där som är bäst i världen, de är inte det. Är min poäng. De menar inte det för att de vill vara det, utan de menar för att de måste vara det för att bli hela som människor. Och det där är ju så fascinerande med Cristiano.
Ja, och jag ska akta mig för att psykologisera dem för mycket, men nu finns det ju någonting i en övergripande känsla att Leo Messi fortsätter spela för att han måste spela fotboll.
Ja, ja.
Det är bara det, är det som är liksom det centrala. Och Cristiano Ronaldo fortsätter spela för att han måste göra mål. Han måste vinna. Han måste tävla. Mm. Det tycker jag ju absolut är oerhört centralt i hans väsen också. Och det är väl ett sånt där engelskt ord som inte riktigt har någon bra svensk översättning. Men competitor. Mm. Ett ord de älskar här i USA. För de älskar sina competitors. Alltså de som lever och dör för själva striden, kampen och i slutändan triumfen. Jag har inte sett den ännu, så jag ska inte ge mig in i några långtgående jämförelser där. Men jag har förstått att det har kommit en Rafa Nadal-dokumentär på någon av streamingtjänsterna som är väldigt uppskattad. Och som i någon mån uppfattas som besläktad med liksom Michael Jordan-dokumentären. När det kommer till den här oerhörda tävlingslusten. Och just liksom Rafa Nadals ögon. Mm. För jag var i Båstad en gång på den tiden jag var sportjournalist och inte fotbollsjournalist. Skulle något med Jonas Björkman. Och när vi var klara, då sa han åt mig att gå ner till någon av banorna i Båstad och titta på den 17-åriga spanjoren Rafael Nadal och titta på hans ögon. Mm. För gör du det, då kommer du förstå att det finns en världsetta där.
Mm.
Och det gjorde jag. Och där får man ju säga att Jonas Björkman hade en god jävla observationsförmåga. Men just det där att Rafael Nadal uppfattar jag också som en idrottsman där själva tävlingen är överordnad.
Mm.
Och han har väl inte samma briljans som Roger Federer. Och nu ska jag akta mig för att fortsätta med tennisreferenser. Men just den där viljan att tävla, hungern att tävla, hungern att vinna, den känns tätt besläktad med Cristiano Ronaldos prestationspsyke.
Ja, gud. Nej, och det, jag tror inte ens att det är kontroversiellt att säga det, lika lite som det att göra det med Messi Ronaldo, att Federer är ett annan sorts djur än vad Nadal var. Nadal, som jag tror att en av grundpoängerna i den där dokumentären är väl att han genom hela sin karriär i princip tävlar med enorm smärta. Och ändå spelade den sortens tennis ju, som var den här frustande långdistanstennisen. Det var ett maraton varje match. Att han vann för att han orkade, och förmodligen samma sak där som du är inne på, att han vann för att det var då han levde. Då, bara då, som han levde fullt ut.
Satt och kollade på det eftersom att jag fick för mig att jag skulle göra det. Och här finns det ju inga som helst objektiva mått. Det går inte att liksom använda någon form av facit och säga så här är det. Men jag använder en massa olika parametrar och mätmetoder och historiska sammanfattningar. Och kände mig sen trygg i att konstatera att det finns konsensus kring att Leo Messi och Cristiano Ronaldo just nu båda tillhör planetens fem mest berömda personer.
Mm.
Jag skulle nästan kunna sträcka mig så långt att det tycks finnas samsyn kring att de är två av de tre på prispallen tillsammans med Donald Trump.
Mm.
Därefter kommer det lite Taylor Swifts och lite Elon Musks och lite påvar och den typen av kandidater. Men när man gör sammanvägningar just av medial bevakning, räckvidd på sociala medier, sponsringskontrakt, medietid. Ja, en rad olika saker. Du hamnar på att två av de tre mest berömda människorna i världen. Och det är ju en sak. Sen kan du gå tillbaka i historien och kanske inte topp tre, men topp fem. Där finns det väl en känsla av eller underlag för att hävda att så har det varit i mer än 15 år.
Mm.
Någonstans i slutet på 2000-talets första årtionde så tycks både Messi och Cristiano ha tagit klivet upp bland världens fem mest berömda personer. Och sen har de alltså varit kvar där i 15, 16, 17 år. Under en tid då allt har utvecklats så extremt snabbt vad gäller berömda personers räckvidd, globala genomslag, förmåga att nå fram till hörn av världen som kanske annars har varit lite täckta för kändisar från norr och väst liksom. Och ja, Leo Messi kommer inte från norr, men du fattar, från västvärldens kultur. Nu penetrerar ju de här precis hela världen. De når till Bangladesh, de når till Kina, de når till USA och de når med ett nytt medielandskap där deras kraft blir ännu tyngre och större än tidigare. Och så här långt vill jag hävda att jag kommer inte med några åsikter. Det är ingenting som liksom kultursidorna behöver opponera sig mot för att de vägrar acceptera fotbollens kraft, utan det är sanningar. Mm. Det är bara så det är.
Mm.
Men därutöver går det att sträcka ut tanken, just med tanke på hur total deras berömdhet är nu. Att det inte finns någonstans på jorden där de inte är superkända, och att det har varit så här i mer än 15 år. Är de några av de mest berömda personer som någonsin har levt?
Ja, men det är väl rimligt att säga det.
Det är ju rimligt. Sen är det såklart lite svårt att gradera. Ja, Adolf Hitler. Folk hade väl hört talas om honom, gissar jag.
Säkert. Och
kortare brintid då!
Svag, svag. Ja. Noterade ju med begränsad förtjusning, men lite fnissigt, att någon hade döpt om till gårdagens match Argentina-Österrike till Adolfico. Smålustigt var det ju.
Jag tyckte jag var lustigare alldeles nyss, måste jag erkänna.
Ja, rimligt. Ja, men det är Jesus Kristus och kanske... Ja, sen är det nog så jäkla många fler.
Men det är väl så Nelson Mandela kanske. Det är väl en trolig kandidat i alla fall.
Mm.
Kollar man på idrott så är ju det som alltid kommer upp Muhammad Ali. För att han hade sån extrem social signifikans och han slog igenom i flera olika folklager. Men det var ju på den tiden då det var en bedrift och något anmärkningsvärt att slå igenom i flera olika folklager. Liksom Messi och Cristiano har ju det helt automatiskt. Det är klart att de slår igenom i alla folklager.
Mm.
Så vad gäller idrottsutövare är det väl ingen diskussion. Där är de två mest berömda någonsin. Och som sagt, ja, det var så här, Queen Elizabeth. Ja, hon hade ju longevity, det får man säga. Hon hängde i under många år och kanske kan ackumulera ihop någon berömdhet på så sätt. Men jag vet det tusan, va? Jag vet det tusan om inte vi tittar på när ett par grabbar spelar fotboll, grabbar som vi har följt på nära håll i 25 års tid, och kan konstatera att jäklar, den där lilla spolingen jag träffade på ett hotell i Schweiz när han var 17, ja, han är nu en av de mest berömda människor som någonsin levt på den här planeten.
Ja, och man brukar väl säga att, vad är det, 7-9% eller något sånt där av alla människor som någonsin har levt, lever idag.
Exakt.
Och de lever i en tid när alla är uppkopplade mot hela den globala byn. Så att det är också matematik, det handlar inte bara om vilken sorts idrottare och profiler och så de är, utan det finns en spridning som aldrig har funnits förut, såklart.
Ja, och den är väl den hockeykurvan till befolkningsutveckling. Den avgör väl diskussionen i mångt och mycket. Den innebär att det är så här det ligger till. Mm. Och det är ju en på sitt sätt ganska omtumlande tanke som jag dock inte är på väg till något särskilt ställe med. Det var mest bara en observation.
Du, jag ska göra en mini-inpass här när vi är inne i den första vätskepausen här i matchen mellan Colombia och de demokratiska kongoleserna.
Fan, inte lyckas få på matchen på min tv ännu. Den är högteknologiskt rum där jag tycks behöva scanna mig in på tvn. Och det vågar jag inte riktigt nu när vi håller på med det här. Så du får uppdatera mig.
Ja, jag kan uppdatera om att det är belägring av de demokratiska kongolesernas mål. Colombia har haft ett jäkla tryck. De har haft en boll inne bortdömd för en decimeter offside.
Hur går det för din futsalkille då?
Oklart, så noggrant tittat.
Okay. Så intresserad var du?
Så intresserad var jag, men jag har bett alla andra att titta. Men en liten minipassus vill jag ha, för det har hänt grejer i Colombia här i de senaste dygnet.
Brandao har bevakat presidentval.
Exakt, det var det jag skulle prata om, lite om Henrik Brandao Jönsson.
Trevligt.
Nej, det är det absolut inte. Jag tänkte prata lite om, om presidentvalet. Noterar du vem som vann?
Vet du vad jag blir nu?
Besviken.
Homer Simpson när han inser vad ballett egentligen är för någonting. Ett helt Simpsons-avsnitt går Homer omkring och är svinladdad för att han ska gå och få ballett på kvällen. Och man tänker, jäklar, att han hade den geisten för ballett. Och sen får han förklarat för sig vad ballett verkligen är. Is that ballet? Och sen är tankebubblan när han spinner iväg till små björnar som kör runt på bilar. För det var hans uppfattning av ballett. Så känner jag när jag inte får Brandao utan kolumbiansk inrikespolitik istället.
Du, det är helt rimligt. Jag minns också din besvikelse från förra fotbolls-VM. Apropå björnar och ballett.
Ja, ryssarna, ja.
Ja, visst. Oerhört svek var det.
Nej, ja, du kan gå dit om du vill. Eller så kan du gå till Colombia.
Jag går till Colombia istället. Jag besparar dig. Det handlar om björnar och ballett och att du var besviken att du inte fick se det. Cyklande björnar, tror jag. Vill du se?
Ja, nej, men Homer Simpson hade velat gå.
Tror jag det. Jo, jag ska inte fördjupa mig i den politiska debatten överhuvudtaget. Vi konstaterar bara, som Brandao väl konstaterat, att ytterligare en liksom bastion har fallit, om man nu vinklar åt det hållet. Vi har fått en till Trump-vänlig president i Syd- och Latinamerika, vilket betyder såklart oerhört mycket för USA eller för Trumps regering.
Är det Espriella han heter, eller?
Det är precis vad han heter. Abelardo de la Espriella. Jag vill prata om honom, eller egentligen ska jag kan lägga upp det så här, att fotbollen politiseras och har politiserats där också, vare sig liksom spelarna och tränarna vill eller inte, för det vill de inte. Jag vet att de har tidigare varit så här ganska duktiga på att ta ställning i samhällsfrågor. Jag vet att James Rodriguez var ute och drev på mot fotbollsförbundet när de misslyckades med att skydda damfotbollsspelarna för övergrepp, och att de var liksom jävligt illa behandlade helt enkelt. Då skrev de öppet brev med James som någon sorts demokratiska kongoleser. Blev inget. Och var liksom starka där och tala om att vi kräver liksom jämställdhet, och vi kräver att våra kvinnliga kollegor skyddas och uppskattas för att det är de värda. Men däremot partipolitiken har de generellt liksom varit väldigt försiktiga med att uttala sig kring, för att det är ett oerhört polariserat klimat där också, som nästan överallt annars. Man kan liksom beskriva laddningen med att där de då var och skulle skickas iväg till fotbolls-VM, så den här kolumbianska VM-truppen, så var de då som sig bör då på besök i presidentpalatset och skulle skickas iväg. Och då fastnade liksom på film. Fastnade på film, säger man än så länge?
Ja, men det är klart, det framgår.
Mm. Att då Gustavo Petro, alltså den sittande presidenten, vänsterpresidenten, hans dotter 17-åriga Antonella vill då ta en bild tillsammans med James. Och James verkar liksom ignorera henne totalt. En sån total diss liksom. Vilket då skenar iväg i liksom diskussioner. Jaha, James, han är en högerkille. Han håller på Abelardo de la Espriella i valet och vägrar till och med liksom ställa upp för en 17-årig dotter till det som då är vänsterpresident. Fruktansvärt och hemskt då. Medan kanske högersidan tyckte att det där var ju toppen, att han markerade mot makten på det där sättet. James förklarade att jag märkte det inte. Det var inte så att jag dissade henne, jag såg bara inte. Och sen så skrev han ett brev till henne och han skickade såklart tröjor och signerade och alltihopa. Så saken ur världen. Men det som är intressant då, det där var för att beskriva polariseringen och hur laddat allting är. Men det är ju att det som har hänt i Colombia är samma sak som tidigare har hänt i Brasilien, som tidigare hänt i Bolivia och säkert massor med andra länder.
Den här skiten om landslagströjan, eller?
Den här skiten om landslagströjan. Att Amarian har då tagits liksom till någon form av symbol för, i det här fallet, då vinnarsidan, De La Espriellas högersida. Att de tar på sig landslagströjan för att visa att vi står upp för landet, vi är patrioter, vi är nationalister. Och det är en intressant tendens och trend där som väl inte finns någon annanstans än i just Sydamerika.
Inte på samma sätt. Och nu får du förhoppningsvis vara lite mer inläst än vad jag är. För det här är något som jag bara sett fladdra förbi och noterat med visst intresse. Men var det inte någonting om att någon högdomstol, högsta domstolen kanske i Colombia, fattade något beslut om att politiker inte skulle få bära landslagströjan överhuvudtaget för att försöka komma bort från det här politiserandet? Och han Espriella typ så att det skiter väl jag i och tänkte trotsa det. Eller vad har jag fabulerat det här?
Nej, jag har också läst eller noterat den sorts rubriker. Jag vet inte om det var ett skarpt förslag. Det har definitivt funnits en sån debatt i alla fall. Väldigt tydligt. Och det kan man ju förstå. Alltså att, om man nu vill se fotbollen som en mötesplats och en så här, relativt avpolitiserad, eller att den i alla fall är till för alla, så blir det ju, det blir ju knasigt och konstigt hur man vrider och vänder på det, att just den tröjan ska symbolisera de sakerna.
Har du fått någon känsla för hur läget är kring den brasilianska landslagströjan numera? För den är ju världens allra mest ikoniska landslagströja. Mm. Och just att den kom att förknippas så starkt med Bolsonaro var ju en väldigt stor sorg för den del av det brasilianska folket som har svårt för Bolsonaro. Mm. Nu är han, ja, han är inte borta, men han är ju lite undanskuffad ur rampljuset i alla fall. Har liksom tröjan neutraliserats och normaliserats nu? Eller vet du hur vibbarna går? Eller får jag fråga Brandão?
Du får nog fråga Brandão. Däremot så är det är ju spännande nog så att det är Bolsonaros grabb som är på väg framåt nu och ska ta sig an och sikta på att bli Brasiliens nästa president. Så det är väl ingen långsökt gissning att det där, att i alla fall görs försök att bygga vidare på det som pappa Bolsonaro med viss framgång till början i alla fall lyckades med.
Ja, nej, vi får se, men det är 0-0 för colombianerna alltjämt, eller?
Så är det, men vi noterar med stigande förväntan här att de demokratiska kongoleserna anfaller. Du får med på ett inlägg här, inlägg från höger. Nej, det är ett oerhört dåligt inlägg. Ja, nej, så där ser det ut. Mm.
Jag noterar med viss fasa att din röst låter väldigt starkt metallisk för tillfället. Jag vet inte om det påverkar din upplevelse när jag pratar eller inte.
Du låter rak och tydlig, och min erfarenhet är att det behöver inte betyda så mycket att vi hör dåligt.
Ja, nej, det spelar väl kanske mindre roll, men jag vet inte, är det så att vi ska börja tänka på en slutpunkt? För vi har ändå kört nästan en timme utan att hinna in på något av de tema som vi egentligen hade tagit prata om.
Ja, det är väl rimligt. Är det så att du har ett korttidstema så är du välkommen att dra det. Är det så att vi ska runda av helt och fullt så är du välkommen att göra det också. Så kan vi kolla in på andra halvlek här vad det lider.
Ja, men jag tror vi gör så, för jag hör knappt vad du säger. Vi kämpar på i strid mot rådnad teknik så gott vi kan. Nu ska vi avsluta den här inspelningen. Jag ska försöka scanna mig in till matchen mellan det som eventuellt ska ses som del av Aspreias landslag och det som eventuellt ska refereras till som demokratiska kongoleser. Och sen ska jag ta mig till Frisco.
Du, det gör helt rätt. Vi längtar efter dig väldigt mycket. Och när du kommer fram så ska jag kanske berätta för, inte om Espriella, men om Aspria. Det ser jag mycket fram emot.
Ja, det blir ju toppen. Vi hörs och ses imorgon, hörru.
Det gör vi. Tja, tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.